Gud är stor. Han är god. Han är full av kärlek. Och hans kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Det är stort. Genom den helige ande är hans kärlek utgjuten i våra hjärtan. Jag har bett och tänkt och funderat. Gud, vad vill du att jag ska säga? Ibland kan man som när man predikar känna liksom en stor inspiration och glädje och förväntan av att jag längtar efter att få förkunna ditt ord, Gud. Ibland så känns det tyngre. Ibland känns det svårare. Och så har jag en bön av att Gud, tala. Tala till ditt folk. Tala. Vi vill bara höra din röst. Vi vill uppleva dina hjärtslag. Det är det enda som jag bryr mig om. Så jag tänkte ta med dig till en bön som jag faktiskt själv ofta ber. En bön som jag har bett under väldigt många år och som jag hittar mig själv i gång på gång på gång. Och det är, gör mina hjärtslag i takt med dina. Gud, låt mitt hjärta slå i takt med ditt hjärta. Hjärtat är ett organ. Jag är sjuksköterska. Jag har stått och undervisat om hjärtat i femte och sjätte klassare. Varje gång jag läser om hjärtat eller tänker på dess funktion så blir jag väldigt fascinerad. Det är liksom rytmen, hjärtslagen, livet. Utan hjärtslag, inget liv. Själva liksom centret utav puls och liv, hjärtat. Och Bibeln beskriver hjärtat vid så många tillfällen. I Ordspråksboken 4 och 23 så får vi uppmaningen om att framför allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Ingenting är viktigare än att vi bevarar hjärtat. Pulsen, livet. När Bibeln beskriver hjärtat som Bibeln gör på väldigt många ställen så är det inte det fysiska hjärtat. Men liknelsen är ändå väldigt stark. Utan hjärtslag, inget liv. Det som Bibeln beskriver, det är på något vis kontakten med vårt inre. Våra känslor, våra tankar, vår ande kopplat till Guds ande. Det innersta rum där Gud har möjlighet att tala, utforska, beröra. Ordspråksboken 20 och 27 säger att anden i människan är en Herrens lykta. Och den utforskar varje rum i hennes inre. Det hebreiska, i den hebreiska förståelsen, är liksom hjärtats centret för intellektet. Vilket innebär att man tänker och förstår, men också kan skilja mellan det som är sant och falskt. Hjärtat är också platsen för människans känsloliv. Platsen där längtan bor. Där beslut fattas. Och det finns ett hebreiskt ord för hjärtat och det är lev. Man kanske säger det på ett annat sätt. Men det betyder sinne, förstånd, insikt, själ och liv. Och det här hjälper oss att förstå när vi får uppmaningen om att framför allt som ska bevaras så ska du bevara hjärtat. Eller när vi får uppmaningen av att bevara våra hjärtan rena. Bevara dem hos Herren. Framför allt som ska bevaras så ska vi bevara hjärtat. För därifrån utgår livet. Och jag tror att det är en kamp om våra hjärtan. I Hebreerbrevet 3 så får vi uppmaningen att när ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Och det finns ett hebreiskt ord där med när det kommer till förhärda. När vi läser grundtexten på det. Och det är att tillsluta. Och tillsluta, det är när man gör någonting som en gång varit öppet, stängt. När man har haft en öppenhet för att höra Guds ord. En öppenhet för att låta hans hjärta få beröra mitt hjärta. När man har varit kanske van om att få höra hans ande. Och så stänger man till det. Framförallt som ska bevara, så ska vi bevara hjärtat. För därifrån utgår livet. Gud, han säger också att han ska skriva hans undervisning, hans lag i våra hjärtan. Och hjärtan, det var ju centret för både intellektet, känslolivet, besluten. Hela det här inre, det är det han talar om. Hans lag, hans kärlek, hans puls. Låt det få vara i takt med mitt hjärta. Bevara mitt hjärta, Gud. Jag tror att det är en uppmaning till mig, till oss alla, att hela tiden ställa in kompassen rätt. För det finns en kamp om våra hjärtan. Det finns också på något vis, vi kan förstå vad Bibeln menar när han säger att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Och munnen bekänner man och blir frälst. Hjärtat. Livet. Den inre människan. Så mycket som när vi läser Guds ord så får vi reda på hur viktigt det är med den inre människan. Ändå blir det så ofta som man fokuserar på det som inte är det inre utan som är det yttre. Men det är utifrån det inre som vi byggs upp. Det är när vårt hjärta får bli berört utav han. När hans hjärta får pulsera i takt med mitt hjärta. Frälsningsverket. Det är någonting som sker inombords. Det är någonting som sker i hjärtat, i intellektet, i beröringen, Guds ande får utgjuten i mitt hjärta. Det sker inombords. Det finns många religioner, det finns mycket saker som talar om hur vi ska åstadkomma, göra saker. Men det Gud talar om, det är att han vill ha våra hjärtan. Han söker efter att vi hängivet ska få tillbe i honom. Inte det perfekta, utan att en hjärta som är vänt till honom, som låter sig få bli berört ifrån tronen. Gud, låt dina hjärtslag få slå i takt med mina. Jag tror att det är då också vi kan få bli berörda utav människors liksom behov, nöden. Att vi kan få se när vi får Guds hjärta, Guds bild. Bilden som Andreas visade, det var en av byarna som vi var i. Jag minns den kvällen väldigt, väldigt väl. För då fick jag uppleva hur Gud berörde mitt hjärta. Vi var några stycken, 10, 15, 20 kanske. Från en församling där som vi har arbetat med under många år. Och var vi ute i en by. Det var ingen där som trodde på Jesus. Och det var så fattigt. Värmen var ungefär 38 grader. Och det är väldigt varmt när man går i en by. Och vi hade samlat mat och olika saker. Och vi bad. Och så bad vi Gud, använd oss. Och i den här byn så var det, ja, det var mycket barn. Så fort vi kom så var det fullt av barn runt oss. Och de drog framförallt i Judit. Och så fick vi reda att 90% av alla barnen som är runt omkring oss och som växer upp i hela den här byn. 90% växer upp utan en mamma och pappa. Så i bästa fall så finns det en äldre släkting eller någon bekant som tar sig an barnet. Men det är så otroligt fattigt. Hela byn försörjer sig på det där sopberget. Så man går runt i sopor och letar efter någonting som man skulle kunna sälja vidare. Och när jag gick där, jag kände mig så otroligt, otroligt liten. Och vi gick från dörr till dörr. Och frågade, eller dörr, det var knappt dörrar. Det var madrasser uppe i det fria och små kolbitar som låg på vägen. Som jag förstod att här lagar de sin mat. Och vi gick där. Och jag kände, vad kan jag göra? Men jag kände Guds hjärta. Rörde vid mitt hjärta. Och en kärlek som var så otroligt stark. Jag bara kände, jag tar dem med mina händer. Jag vill bara förmedla kärleken ifrån tronen. Kärleken ifrån dig Gud. Vad ska jag kunna göra? Jag fick be. Vi fick be för varenda person. Varenda familj som vi var hemma hos den kvällen. Vi fick berätta om han som älskar. Och så fick vi be och välsigna. Gud rörde vid hjärtat. Jag tror det är viktigt att låta sitt hjärta få bli vidrört. Formandet utav han. Den helige ande utgjuten i våra hjärtan. Vi ska läsa Johannes evangeliet kapitel 11. Så ska vi läsa berättelsen om Lazarus. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det så sa han: den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå 2 dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt detta så sa han: vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa de lärjungarna till honom: Herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om en vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa det till de andra lärjungarna: låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han Lazarus hade redan legat där i 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Maria fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa det: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att de skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Jesus grät. Då sade judarna, se hur han älskade honom. Men några av dem sade, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde gjort så att Lazarus inte dog? Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropar han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Berättelsen om Jesus och Lazarus, jag vet att det var många versar, men ni är jätteduktiga. Den innehåller många bottnar. När vi läser sammanhanget så ser vi berättelsen om tro, förtröstan, mirakler. Vi ser om hur Gud förvandlar den mest hopplösa situationen och förändrar den och det skapar liv. Men jag skulle vilja ta berättelsen utifrån en annan synvinkel. För det är en berättelse med mycket liv, med mycket hjärta. Vi ser hur Lazarus systrar, Marta och Maria, gråter. De är förtvivlade. Vi ser hur människor runt systrarna gråter och sörjer. Och vi finner Thomas som uttrycker, ja, men vi låter oss bara gå och dö tillsammans med honom. En desperation. Vi ser hur Marta kastar sig ner vid Jesu fötter och säger, om du inte hade varit här, då hade min bror inte dött. Och vi ser i vers 33 så står det att Jesus, han blev djupt rörd och skakad i sitt inre. Och i vers 35 så står det, Jesus grät. Och i vers 38 så står det att Jesus, han blev djupt rörd i sitt inre. Kontakten med hjärtat, med känslan, med kärleken, med nöden. Framför allt som ska bevaras, så ska vi bevara hjärtat. För därifrån utgår livet, pulsen, närheten. Hans verk, hans formande. Jesus blev djupt rörd i sitt inre. Låt oss få ha formbara hjärtan så att vi kan få bli formade och berörda utav Jesus. Jag träffade också en man för en och en halv vecka sedan. Det var en man, vi satt åt tillsammans, vi var några stycken. Och så berättade han. Och jag har så mycket berättelser och vittnesbörd som jag skulle kunna berätta, som har rört vid mitt hjärta. Men jag tar den här. Det här var en man. Jag fick se bild på han, hur han hade sett ut för ett år sedan. Han bodde under en pressändning nära en kyrka. Kyrkan som vi var tillsammans med i två veckor. Där bodde han. Han var väldigt, väldigt sjuk. Han hade lepra. Hela armarna fulltäckta utav. Alltså, han såg hemsk ut. Totalt vittnad eller skinnflodd. Och fingrar som hade försvunnit. Helt utmärglad. Helt förstörd. Så nära döden som man kan vara. Och utstött. Och där låg han under en pressändning nära kyrkan. Så att pastorn och församlingsmedlemmar gick förbi han varje dag. Och pratade med han. frågade när de fick be för honom. Gav han mat varje dag. Och han var arg. Arg. Viftade bort dem. Hela tiden viftade bort dem. Han var så arg, beskrev han. Jag vill inte ha med dem att göra. Men varje dag. Inte i en vecka. Inte i en månad. Utan i ett år. Gick pastorn och församlingsmedlemmar förbi honom. Med mat. Med kärlek. Och han slog ifrån sig. Helt vittrad. Så en dag. När pastorn, hans fru och familj och några står där. Så går han. Och tar tag i armarna och händerna. Pastorn gör detta. På den leprasjukas armar. Och hon berättade ut som är pastorsfrun. Oj, hjälp mig. Nu rör han. Nu rör min man vid honom. Han som är så smittsam. Står och bara visar kärlek. Och någonting smälter. Och så sitter jag här. Det här var några månader sedan. Han är nästan helt läkt. Jag sitter och äter mat tillsammans med honom. Varje dag. I ett år. Att låta sitt hjärta få bli berört. Framförallt som ska bevara, så ska vi bevara hjärtat. För därifrån utgår livet. Där är pulsen. Där är rytmen. Det är där Guds ande kan få verka. Det är där vi kan få förmedla hans kärlek, hans hopp, hans liv. Till en värld som behöver. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Psaltaren 34 säger att Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Jesaja 42 säger att ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Det ligger någonting i det förkrossade. När han får göra verket i oss. När hans liv, när hans puls får vara vår puls och vårt liv. Följ mig till Jeremia 18, vers 2-6. Så står det så här. Res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde till det ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och han sa, ska inte jag göra med er, ni av Israels hus, så som krukmakaren gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens hand, så är ni i min hand, Israels hus. Jag tycker den här bilden är så stark. Det talar om ett formande. Det talar inte om perfektion eller prestation eller vad vi lyckas få till. Utan det talar om ett formande. Om ett misslyckande ibland. Om saker som går sönder. Saker inte blir som man har tänkt. Men det talar om ett formande. Om ett liv. Gud, han vill forma oss. Han vill att vi ska vara i ständig process av formande. Det är så mycket viktigare att få förbli i den processen när Gud tillåts röra vid oss, tala till oss, än att bli färdig. Mycket viktigare att få vara i den processen när Gud får röra vid våra hjärtan, när han får tala, när hans hjärtslag blir mina hjärtslag, när jag får låta mitt hjärta få bli berört. När jag får se människor utifrån hur han ser på människor. Det är min bön. Det är min bön. Låt dina hjärtslag slå i takt med dina. Livet, pulsen, den heliga ande utgjuten i mitt hjärta. Vi ska ta en stund av bön. När vi kan få lämna våra hjärtan till Jesus. Tänk vad gott det är att få göra det. Tänk vad fattigt det vore om vi inte gjorde det. Tänk att vi får göra det hela tiden. Hela tiden. Överlämna min väg, mitt hjärta till Herren. Jag är uppvuxen med en mormor som älskade Jesus mer än luften hon andades. Hon tillbringade timmar varje dag på sina knän. Och jag visste att jag kunde ställa till det för henne om jag ringde och sa: mormor, kan du be för det här? Jag gjorde ju det hela tiden. För då visste jag att nu kommer hon vara på sina knän i timmar. Hon älskade Jesus mer än luften hon andades. Hon hade en närhet av himmelen i hennes vardagsrum och i hennes sängkammare. Men hennes bön, den förblev hela tiden: dra mig nära dig. Forma mitt hjärta. Om jag tittade på mormor så skulle jag se den mest fromma, blida kvinnan som existerade. Forma mig. Se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig in på den eviga vägen, säger David i Psaltaren. Formandet. Jag tror vi behöver befinna oss i formandet. Formandet utav honom hela tiden. Viktigare än någonting. Vi blir inte klara. Vi ska inte bli klara. Vi ska vara i processen av att hans ande ska få forma oss. Röra vid oss. Låta beröra oss. Jesus grät. Jesus blev rörd i sitt inre. Låt oss vara hjärtan som blir formade efter honom. Tack älskade Jesus att vi får vara tillsammans. Tack älskade Jesus för din nåd. Tack för din nåd, Herre. Tack för din nåd, Herre. Halleluja. Tack Jesus att vi får vara dina, Herre. Vi får vara under dina vingars skugga, Herre. Nära dig, Herre. Luta vårt huvud mot ditt hjärta, Gud. Höra dina hjärtslag. Tack för närheten utav dig, Gud. Tack för din tron, Herre. Tack för livet som hela tiden pulserar ifrån din tron, Jesus. Gud, rör våra hjärtan. Tala till oss, Herre.